Industrihistoria. En serie berättelser av Stig Olsson, upplästa av Bengt Flykt. Prolog. Jag har fått en intressant artikel av Stig Olsson i Göteborg. En artikel som jag kommer att återge senare i detta program. Jag hoppas på att få fler manuskript av Stig som har skrivit en lång rad intressanta berättelser på temat industrihistoria. Men först lite bakgrundsfakta. Jag lärde känna Stig när jag beställde ett par av hans trasselfria fasadflaggor. Fasadflaggor har jag haft länge både på huset på Appelkvistvägen och på stugan vid Kalixkusten. Det är så bekvämt eftersom man inte behöver ha någon flaggstång och man behöver inte bekymra sig om att hissa ner dem vid solnedgång. Men jag har alltid stört mig på att fasadflaggor trasslar upp sig när det blåser och på den ofta undermåliga kvaliteten på tyget i flaggorna. Men när jag fått första leveransen av Stigs flaggor och monterat dem kunde jag konstatera att han hade löst problemet enkelt men funktionellt med glidringar som medger flaggan att rotera hela varv runt stången. Jag började chatta med Stig via e-post och vi kom överens att ses när jag besökte äldsta sonen Andreas som bor i Göteborg. Stig och hans son hämtade upp mig på Velandergatan i Örgryte. Stig körde och hans son satt i baksätet. Det visade sig att Stig var 91 år men pigg som en tonåring. Sonen i baksätet var 66 år och jämnårig med mig själv. Först åkte vi ut till deras företag Caddy Innovation i Kållered. Det var en gammaldags mekanisk verkstad, inte helt olik uppfinna verkstaden Teknikservice som vi hade i Gällivare. Först på Välkommaskolan och senare på Voskonjärvi industriområde. Stig redovisade uppfinningar han hade gjort från barnsben fram till dagens aktningsvärda ålder. Efter verkstadsbesöket åkte vi ut till Långedrag där de bjöd på en utmärkt fisklunch på den restaurang vi brukar besöka med familjen sommartid. Jag får inte göra reklam i radion så jag kan inte nämna namnet. Jag passade på att koppla ihop Stig med Sven-Erik Svensson som länge drev formsprutningsföretaget Nordpolymer i Gällivare. Sven-Erik har sålt sin maskinpark men bedriver fortfarande konsultverksamhet inom formverktyg för plastproduktion. Sven-Erik har ett omfattande kontaktnät med kinesiska verktygsmakerier och han har hjälpt många uppfinnare att ta fram prototyper, nollserier och produktionsverktyg för plastdetaljer. Men nog om detta, dags för dagens första låt innan jag återger Stigs industrihistoria. Jag har passande nog valt Göteborg i staden på G med humorgruppen Grotesco.
Ifall du knegar ner till gamle stans kvarter så kan du känna dofterna från hamnen. Mens du knaprar på ett kex, kliv ombord på spårvagn 6 där Karl och Ada bjuder stora famnen. Sen far du in till stan, gå av vid Hagaplan och upp till Skansen Kronan, ta en sväng. Du ser hamn och aveny, vår världs vackraste vy, och överallt så hörs en glad refräng som lyder:
Göteborg i staden på G. Fattar du det knäckedäck, kom hit och håll med. Här på Liseberg får ni se hur vi med våra götter kan förströ dig. Göteborg i staden med skämt, här är man check men inte vacklav havel. Jag som lockar till skrattfest på gator och torg i vår gamla goa Göteborg.
När du hör denna ton gå över Kungsportsbron så kan du känna dofterna från hamnen.
Se på Järntorget dra fram En fiskarnarmadam som bär på Peter Birro ut i famnen.
Genom ständig regn och fukt så känner du en lukt, och det är Ingvar Oldsbergs aftershave.
En göteborgsk invit som säger här finns fisk och sprit.
Och sen till våra tripplar blir det rajv. Sjung med mig.
Göteborg i staden okej.
Hem till byn på spåret görs på vårt SVT.
Jag menar Göteborg i staden med Gais.
Här föredrar vi fotboll framför penna.
Ja!
Göteborg i staden med sill.
Här kan du känna dofterna från handen.
Svenska uppfinnare inom mätteknik. Denna historia handlar om hur det gick till när Henry Ford fick sparken från sin bilfabrik Henry Ford Company och fabriken bytte namn till Cadillac, samt hur Volvo missade sin chans att bli ledande på elbilar. Istället tog Tesla det erbjudandet, plus lite annat intressant. Men denna historia handlar egentligen om en annan person. Säger er namnet Carl Edvard Johansson något? Det borde göra det, för mannens uppfinning är av största betydelse för den industriella utvecklingen. Det finns de som klassar honom lika viktig som Thomas Alva Edison, uppfinnaren av bland annat glödlampan, inspelning av ljud plus många andra uppfinningar. Visste ni förresten att beteckningen E14, E24 och så vidare på gängorna på glödlamporna så står bokstaven E för namnet Edison? Mannen jag skriver om är nog en av de mest bortglömda svenska uppfinnarna. Längre ner i artikeln får ni veta hur det gick till när Henry Ford fick sparken som chef från sin egen fabrik, men även hur han senare fick sin hem på mannen som orsakade det. Carl Edvard föddes 15 mars 1864 och växte upp i Oppboga bruk i Västmanland. I en tidning ser han ritningen till en ångmaskin och bygger en miniatyr av den som fungerar. Hans storebror Arvid avreser till Amerika år 1880 och den 4 april 1882, 18 år gammal, börjar Carl Edvard sin resa från Fällingsbro med tåg till Göteborg. Över till England och vidare till Amerika. Biljetten till New York kostar 115 kronor. Från New York fortsätter Carl Edvard till Buffalo, Cleveland, Toledo och Chicago. Sedan via Minneapolis till St. Paul och till svenskstaten Minnesota. Från St. Paul reser han till Duluth där hans bror Arvid slagit sig ner. Carl Edvard börjar som dräng på en farm, men beger sig till Kanada och får arbete på Canadian Pacific Railway. Men drömmen om Nordamerika blev inte vad han hade väntat sig. Så dåliga lador som man använde i bostäder fanns inte hemma i Sverige. Bröderna lämnar Kanada 1884 och börjar på ett skogsbolag i Minnesota. Efter en tid började de på bolaget sågverk. Men när detta brinner ner så går det i konkurs och ingen lön kunde utbetalas till arbetarna. Mätta på upplevelser och besvikelser beger de sig till Chicago och mötte 200 andra hemvändare. Hemresan gick sedan med båt till Christiania, nuvarande Oslo. När han återvänt till Sverige började Karl Edvard arbeta hos E.V. Beronius mekaniska verkstad i Eskilstuna. Han går i teknisk kvällsskola och sedan plats som lärling på gevärsfaktoriet och avancerar till inspektör. Vapentillverkningen är precisionstillverkning men också den första egentliga serietillverkningen. Alla delar måste hålla samma mått och måste vara utbytbara oberoende av tillverkare. Nu står Karl Edvard inför ett problem som kommer att forma resten av hans liv. Hur ska man finna ett mått som är lika för alla? Han ligger vaken på nätten och grubblar. En dag beslutas att den svenska armén ska utrustas med ett nytt vapen och licenstillverka Mausergeväret modell 96. 1894 sändes Karl Edvard till Mauserverket i Oberdorf för att studera tillverkningen. Han återvänder 1896, 32 år gammal. Under tiden har han fört anteckningar och under den långa tågresan hem från Tyskland går han igenom dessa. Vid ankomsten till Eskilstuna har han kommit fram till ett tal. I anteckningsboken står det 102. I slutet av 1896 har Karl Edvard tillverkat 102 metallstycken i gevärsfaktoriets verkstad. Han tar hem dem och bygger om sin nygifta fru Margaretas symaskin, där hon hjälper till att göra den slutgiltiga precisionsslipningen på tusendelar av en millimeter. De är så exakt slipade att de klibbar ihop som om de vore magnetiska och det gick att med svårighet dra dem ifrån varandra. Med denna motsats kunde man kalibrera sina mätverktyg och göra precisionsmätningar av delar till geväret. När han tillverkar motsatsen i tum bestämmer han sig för att en tum ska vara 25,4 mm, vilket kommer att bli internationell standard, och tog bort skillnaden mellan engelskt och amerikanskt tum. Tidigare fanns det många olika tum. En svensk tum var till exempel 24,742 mm. Ungefär samtidigt som Karl Edvard funderar i sin tågkupé på väg hem från Tyskland sitter en man i djupa funderingar i Detroit, Michigan. Mannen heter Henry Martin Leland och är delägare i en av Detroits mest välrenommerade verkstäder och vet att det är viktigt med precision. Det räcker inte med 32 delar av en tum, vilket är lika med 0,794 mm som tolerans från 1790-talet, men nu inte är gångbart längre. Leland vet att ett problem som måste lösas i all industriell produktion, vilket är att kunna tillverka delar med större precision. Men nu är det dags för en låt, tycker jag. Det får bli en lite skämtsamt uppfinna tema. Mikael B. Tretow med den makalösa manicken.
Jag har fått sällskap av professorn som ska visa mig runt lite i tomteverkstan med alla dess fantastiska apparater och maskiner. Det finns verkligen en hel del märkliga mackapärer här. Titta, här står en manik som ser rätt konstig ut. Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut. Här är kugghjul och propeller så vitt jag kan se. Kanske du kan vara så hygglig och förklara vad det är.
Jo, alltså strömmen kommer in genom hålet där och går sedan vidare till verket fram till motorn här, som får driva den här cykelpumpens pistong, som sedan blåser på propellern så propellern går igång. Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit och den startar på ett kick. Det är makalös manicken.
Jaha, jaha, jag tror jag fattar, men vad gör den här maskinen för någonting?
Jo, propellen driver runt ett litet aggregat som pumpar vatten genom tratten till ett termostat, som i sin tur leder vattnet till ett skovelhjul som sitter fast i en mast i vårat cykelskjul. Det går hit och det går dit och det går runt en liten bit och den startar på ett kick, det är makalös manikan.
Jaha, tack, tack. Men vad är det för maskin? Vad har man det till med?
Jo, i ändan utan masten är det en pedal som trampar runt en gammal cykel utan märke national. Och då så får man ström från cykelgeneratorn där. Det blir en 10-12 ampere så där ungefär. Det går hit och det går dit och det går runt en liten bit. Och den startar på ett kick, det är en makalös manik.
Ja, tack, tack, snälla professor. Men jag vill veta vad det är för en apparat. Professor, jo, det var vi ville veta vad det är.
Jo, alltså strömmen som man får från generatorn då, det är just precis så mycket att manicken börjar gå. För ser du, strömmen går tillbaks igen till början hela tiden. Och så går den av sig själv, det är en evighetsmaskin. Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit. Och den startar på ett kick, det är en makalös manicken.
Jo, jo, det förstår jag, men vad är det för en apparat?
Det är en evighetsmaskin.
Jaha, en evighetsmaskin.
Det är en evighetsmaskin.
Jaha,
det var... Det är en evighetsmaskin.
Ja, en evighetsmaskin, men det verkar ju
men... Det är en evighetsmaskin.
Du menar att den bara går och går av sig själv?
Det är en evighetsmaskin.
Jaha, men vad ska man med den till då?
Det är en evighetsmaskin.
Jag menar om den inte gör någonting bara...
Det är en evighetsmaskin. Att gör någonting, det är klart att den gör någonting. På somrarna så kan det ibland hända att den går varm och då kan vi koka gröt där uppe i tratten.
Så ni har den här stora maskinen bara för att koka gröt ibland?
Det är en evighetsmaskin.
Mitt i somrarna.
Det är en evighetsmaskin.
En dag i början av 1902 blir Henry Leland ombedd att komma till ett nybildat bilföretag för att ge sin syn på det. Han var nu involverad i tillverkningen av motorn till Oldsmobile och några av finansiärerna av fabriken som känner hans lidelse för precision och noggrannhet undrar om han vill ge sin syn på den nyinrättade fabriken. Det gör Leland och resultatet blir att den nystartade fabrikens chefsingenjör Henry Ford får sparken från fabriken som bär hans namn, Henry Ford Company. Företaget ombildas och får namnet Cadillac Automobile Company. Ford i sin tur bildar ett nytt bolag, Ford Motor Company. Så man kan säga att den första Forden egentligen är en Cadillac och att Cadillacen egentligen är en Ford. Leland, som nu blivit delägare i företaget, styr tillverkningen av Cadillac med fast hand. Och det är kvalitet som utgör ledstjärnan. Han returnerar delar som inte håller måttet. I februari 1908 iscensätts ett reklamjippo i England vid Brooklands tävlingsbana. Tre olikfärgade Cadillac-bilar demonteras inför åskådare och delarna blandas ihop med varandra inför kontrollanters ögon. Sen blandas delarna och sätts ihop igen. När bilarna sattes ihop igen var det en salig blandning av färger. Det kördes därefter runt i högsta fart på tävlingsbanan. Men Leland var inte nöjd. Han fortsätter att läxa upp underleverantörer som inte håller måttet. I början av 1907 eller 1908 hittar han verktyget som gör slut på alla diskussioner om mått, tolerans och precision. Som första amerikan importerar han en måttsats G.O. Blocks från Eskilstuna. Ryktet om Cadillacs nya kvalitetsvapen sprider sig blixtsnabbt. Hundratals ingenjörer och verktygsmakare vallfärdar till Henry Leland för att beskåda underverket. I Eskilstuna arbetar Carl Edvard med att förbättra och sälja sina måttsatser. Han tar ledigt från gevärsfaktoriet och blir till slut sin egen. Han bygger en stor fabrik men råkar i finansiella svårigheter och tvingas sälja företaget till en bank. Men blir kvar som teknisk chef. Men han har skapat sig ett namn och Man kallar honom Mott Johansson. Han hade fått bra betalt men har svårt att slå sig till ro. Han bildar ett litet dotterbolag i USA, C.E. Johansson Incorporated, och köper en nedladd pianofabrik i Poughkeepsie, State of New York. Han tar med sig en handfull av sina skickligaste medarbetare från Eskilstuna, och när han denna gång stiger i land blir han förvånad över mottagandet. Det är skillnad mot när han som fattig emigrant några år tidigare steg i land. Tidningarna slåss om att få intervjua honom och kalla honom den svenske Edison. Man hävdade att det var han som vann första världskriget. Utan hans motsats hade USAs vapen och fordonsindustri inte kunnat besegra fienden. Efter kriget blev det depression och hans företag går inte bra. Trots yppersta kvalitet och brev från SKF, ett välrenommerat företag med världsrykte, där man intygar att de och biltillverkarna skaffat hans motsats, hade de alltid problem med sina leveranser. Johansson ser sig omkring och prognoser pekar på att det kommer att sälja mer än 4 miljoner bilar i USA kommande år. Han skriver till Henry Ford och föreslår ett samarbete. Han får omedelbart svar där Ford erbjuder sig att köpa Johanssons företag inklusive Johansson själv och flytta allt till Dearborn. Johansson framför önskemål att få ha kvar verkstaden i Poughkeepsie, men så blev det inte. För den 18 november 1923, vid 59 års ålder, började han arbeta hos Ford. För så har mannen bestämt, som en gång svor att aldrig mer rätta sig efter någon annan när han fick sparken från sin första fabrik. Men Ford har, trots sin självsvådlighet, respekt för Johanssons kunnande. Johansson skriver hem till Sverige. Än en gång är jag i annans tjänst och försöker inse vad det betyder att tjäna andra. Men Mr. Ford är en fin man och han har lämnat alla beslut till mig. Det kommer överens om att Ford har tillverknings- och försäljningsrätten över hela Syd- och Nordamerika. Men båda är överens om att Johanssons uppfinning inte bara ska betjäna Ford utan hela amerikanska industrin. Så det är inte genom avtalet med Johansson som han hämnas mot Leland som fick honom sparkad. Ty Leland fortsätter sin framgångsrika bilbana. Det kommer en hämnd, men den avslöjar jag lite senare. Dags för en låt nu. Passande nog får det bli Cadillac med Hep Stars.
Baby drew up in a brand new Cadillac. My baby drew up in a brand new Cadillac. But she ain't never ever coming back. I'm on my bending knees. Your heart's so cold that it's gonna freeze. Brand new Cadillac. My baby drew up in a brand new Cadillac. But she ain't never ever coming back.
1936, 72 år gammal, återvänder Carl Edvard Johansson till Eskilstuna och lever ett stillsamt liv. Han är närmast döv. Han har en bild på sig själv tillsammans med Thomas Alva Edison och kunde kanske le åt den som uppfann metoden att lagra ljud. Vid mötet visade sig att även han lida av tilltagande dövhet. 1939, när han fyllde 75 år, ägnar Eskilstuna-Kuriren hela 4 sidor åt jubilaren. Man har kallat in gästskribenter som Henry Ford, General Motors och chef William Knudsen, Cadillacs chefsingenjör E.W. Seaholm och Volvo-chefen Assar Gabrielsson. Alla hyllar den svenska uppfinnaren på 2 tidningsuppslag som saknar motstycke i svensk press. 4 år senare, den 30 september 1943, 79 år gammal, avlider Carl Edvard Johansson och begravs på Klosters kyrkogård i Eskilstuna. Men företaget lever vidare i hans namn, C.E. Johansson AB. De har dotterföretag i Tyskland, England och Frankrike och Italien och producerar fortfarande passbitar. Men har också en division för industriell mätteknik och koordinatmätmaskiner. I mitten av 1990-talet var omsättningen över 100 miljoner. Numera ingår företaget i en större koncern. Nå, hur var det nu med Henry Fords hem på Henry Leland? Jo, Leland lämnade Cadillac för att bygga upp en egen industri och börja tillverka en egen kvalitetsbil vid namn Lincoln. Men Lincoln var ruinerat efter några år och såldes på exekutiv auktion. Och köparen, gissa vem? Henry Ford. Köparen gav utfästelse till den utblottade ägaren Leland vid köpet. Leland skulle få arbeta kvar men slutade efter några månader bitter med uppfattningen att Ford inte infriat sina löften. Henry Leland processade mot Ford till sin död 1932, 89 år gammal. Henry Ford dog i april 1947, 84 år gammal. Volvos missade chans. Eftersom denna artikel till stor del handlar om bilar, tycker jag att det kan vara intressant med lite nyare industrihistoria. Texten är hämtad ur en bok av Per Gyllenspets. Den heter En bildesigners framtid. Han har under ett antal år varit med och tagit fram många modeller av Volvo. I boken skriver han att han i Kalifornien år 1993 deltog i något man kallade Volvos framtidskontor. Dit kom det några bilentusiaster som hade byggt en elbil som man ville att Volvo skulle börja tillverka. Deltagarna fick provköra bilen och blev imponerade. De Volvo-anställda i Kalifornien försökte förgäves att övertala Volvo att satsa på projektet men fick nej. 10 år senare fick Per Gyllenspets på en bilmässa se en monter där man visade en förbättrad upplaga av bilen. Man beklagade sig att Volvo inte ville satsa på deras idé. Istället kom det några personer som tyckte att idén var bra och investerade pengar i projektet. En av dem var Elon Musk. Man byggde flera modeller och byggde in eldriften i en Lotus. 2013 bytte man namn till Tesla. Resten är nutidshistoria. Men nu kan det vara dags för en sista låt innan vi avrundar historien med ett par exempel på andra svenska uppfinningar inom området mätteknik. Vi började med en hyllning till Göteborg och nu tar vi en hyllning till Gällivare. Årstiden passar texten även om kvicksilvret ytterst sällan kryper ner till minus 40 grader numera. Gällivarerallarna i Gällivare trakter.
Kamrater alla, jag stämmer upp en sång och låter sången skalla, så blir det tiden lång. Ty sång är själens krydda för den som lyssnar till. och i palats och hydda man sången höra vill. Mot nord vi långsamt tågar fast genom frusen jord. Förgäves lappen frågar vad vi ska här i nord. Han häpen står och undrar när sommarskinen går. När frustan leden dundrar när sommaren parten får. I Gällivara trakter jag knogat många gång. Och ut i bergens schakter jag borrat dagen lång. Där kölden många gånger var 40 grader kall. Och stormens hemska sånger mot fönster utan small. Då tänkte jag på söder och upp på älskad mö. På systrar och på bröder ska jag här uppe dö. Nej tack nog söderns lunder jag skåda skall igen. Jag minns de ljuva stunder som gärna flyger hän. Vi får en mödan skygga som ut i Norden gå. Ty vi ska bana bygga till över Luleå. Och banans övre ända blir staden Torneå. Där skall vårt arbet vända när Finlands gräns vi nå. Här gäller hålla stången och icke släppa tag. För här finns gossar mången i vårat arbetslag. Här går ej annat vika, nej bara flink och på. För alla är vi lika och samma lön vi på. Ibland men icke sällan då reser vi till stan. Då blir det ljud i skällan, då dricks till andra dagen. Och så går hela veckan i rus på samma sätt. Tills alla mynt i fickan har sprungit rätt och slätt. Jag minns så väl den kvällen när sist i staden var. Jag friade till mamsellen tills jag fick stanna kvar. Nu friar jag i mera, nu friar hon till mig. För här finns flickor flera kan jag försäkra dig. Att fria till en flicka som står på en krog. Det känns vår ficka, ja detta vet vi nog. Men vad gör det till saken, till flickor, vin och sång. Kan hålla rallan vaken, ja hela natten lång. Men Nordens möar tycka, ju bäst om rallar är. Ty det är förtroligt trycka, sin själs utfåra det. Ty rallaren är glader, hans sorgen slår ihjäl. Han drillar sina spader och är en livad själ.
Ett annat mätverktyg som också är en svensk uppfinning är den vikbara tumstocken. Den uppfanns av Chalmersingenjören Carl Hilmer Johansson Collén år 1883. Den uppfanns under övergångstiden till metersystemet och för att underlätta för användarna var den graderad både i tum och millimeter. Uppfinnandet av den vikbara tumstocken ledde till grundandet av Hultafors AB. Talmetern är också en svensk uppfinning. Den fick sitt namn talmeter efter uppfinnarens initialer TAL, ingenjören Ture Anders Ljungberg. År 1954 var han klar med sin uppfinning. Det är ett fantastiskt mätverktyg med flera funktioner. Dels är det ett måttband där man kan mäta både utvändigt och invändigt mått och där det uppmätta måttet är låst så man kan läsa av det efteråt. När man är klar med avläsningen trycker man på en funktionsknapp så rullar bandet in sig igen i huset. Den kan även användas som passare, mäta omkretsen på rör samt omvandla omkretsen till diameter. År 2003 hade man tillverkat 6,7 miljoner exemplar. Talmetern kom att tillverkas i 50 år av Ljungbergs företag, Thea Ljungberg AB, fram till 2005, då Hultafors köpte företaget. Källor, svenska snilleblixtar av Börje Isaksson och George Johansson, ingenjörerna av Gunnar Wetterberg samt Wikipedia. Epilog. Den nyss upplästa historien är speciellt intressant för mig personligen. Eftersom jag har jobbat en hel del med mätteknik under min egen yrkeskarriär, men anpassad till nutiden och som använder datorer, sensorer och mobiltelefoni som hjälpmedel i mättekniken. Saker som inte var uppfunna på dessa pionjärers tid. Och som jag nämnde inledningsvis är denna historia bara en i en lång rad av industrihistorier skrivna av Stig Olsson. Jag hoppas att få återkomma med många fler. Nå hej, som vi säger i Gällivare.
Share